Så Herre, vi tackar dig denna söndag morgon. Vi tackar dig för en ny dag med nya möjligheter att lära känna dig. Herre, vi ber att du välsignar oss just nu. Vi tackar dig för det som vi har hört och tagit emot så här långt. Och nu ber vi att du välsignar de här verserna. Du talar till våra hjärtan. Du bygger upp oss. Du svarar på våra frågor. Du leder oss på de områden där vi kanske behöver ha hjälp. Vi ber för detta i ditt namn. Amen. Vi ska gå till Romarbrevets Romarbrevets tionde kapitel och verserna 11 till och med 15. Så Romarbrevet 10, 11 till och med 15. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blir utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Jag tänkte på de här verserna. Och så tänkte jag på titeln för det här budskapet har jag gett eller sagt är vår värld och Guds värld. Vår värld och Guds värld. För det är inte exakt samma. Faktum är att det är nästan raka motsatser. Och det här är verkligen någonting som handlar om evangelisation. När vi läser Bibeln och Nya Testamentet så ser vi att församlingen har egentligen två uppgifter. Och den ena, det är att evangelisera de som inte tror. Och den andra uppgiften är att bygga upp de som redan tror. Och det är egentligen de enda två sakerna som vi är sagda att göra. Nu innebär det naturligtvis väldigt, väldigt många olika saker. Men att evangelisera och att bygga upp. Och här har vi en väldigt intressant skriftställe, därför att det talar om att budskapet som kan förändra människor så att man går från sin egen värld till Guds värld, det behöver komma ut. Och det finns en logik i det här, och det är den som han förklarar här, aposteln Paulus, att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det vill säga att vi kanske tror på Jesus, vi kanske upplever förföljelse, vi kanske har problem i den här världen, ja. Men i sista änden, när allting är sagt och gjort, så kommer vi inte att behöva stå där med skam. Därför att han har segrat. Han är större än den som är i världen. Och han säger också att det finns ingen skillnad mellan jude och grek. Och greken här står som representant för alla folkslag som inte är judar. Så han säger att evangelium är för alla människor. Vi har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Jag tycker det är fantastiskt att om vi åkallar honom, vad innebär det? Det innebär inte att vi gör någonting annat än att vi i vårt hjärta ropar ut till Herren, fräls mig. Det innebär ingenting annat. Det innebär inte egentligen ens, jag vet att många inte håller med om detta, att jag behöver förändra mitt liv. Förändra mitt liv innebär inte att jag är mera frälst. Men självklart vill Gud att en förändring ska ske. Därför att om den levande Guden bor i mitt hjärta och jag när min nya skapelse med hans ord, självklart händer någonting i mitt liv. Men om det inte gör det, så innebär det inte att Gud säger att du var inte frälst från början, så att jag kan inte säga eller kalla dig en troende. Utan Han säger att var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Och jag tycker det är fantastiskt att världen över så ropar människor på Jesus. Tror på honom och blir frälsta. Men så säger han så här att hur ska man då kunna åkalla den som inte har inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Så någon måste berätta budskapet. Och hur skulle de kunna höra om ingen predika? Så att någon måste naturligtvis vara den som talar ut de här orden. Och så säger han att hur ska någon kunna predika om de inte blir utsända? Så någonstans måste det finnas någon som står bakom den här rösten. En församling som ger och som ber och som stöder den här personen på alla möjliga sätt. Och så står det här underbara citatet från Jesaja bok. Hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Att tänka att världen över så finns det människor som tar steg i tro för att bära fram detta evangelium. Och det är ljuvligt att höra den här stegen. Och jag tänkte så här. Människan tänker alltid på sig själv som att jag är centrum på tillvaron. Alla andra måste anpassa sig efter mig. Här är mitt liv och du ska ha någon roll i mitt liv, men det är liksom jag som är utgångspunkten. Men det inkluderar även Gud. Att om du finns Gud så måste du vara på det här sättet så att du kompletterar mitt liv. Men det fungerar inte riktigt så med Gud. Gud säger om sig själv att jag är. Det är hans namn. Jag är. Han är den första och den sista och den enda. Och han, det är vi som måste anpassa oss efter honom. Dels i bemärkelsen att vi måste tro på honom så att vi blir frälsta och får en rätt relation till honom. Men också så att vi börjar att lära oss vad som är hans vilja. Så att vi kan följa honom och att han finner behag i våra liv. Och det finns så mycket blindhet och stolthet och ovillighet. Det känner vi säkert till allihopa. Vi vet många gånger vad Gud vill med våra liv. Men vi gör det inte. Och det är intressant att se hur fariseerna, som var de religiösa ledarna på Jesu tid, de hade byggt upp ett system, ett religiöst system. Och i det här systemet så var Gud på ett visst sätt. När Jesus kom och visade att Gud är på ett annat sätt, inte så som de hade undervisat folket, då blev det helt plötsligt konfrontation. Därför att deras världsbild blev utmanad. Helt plötsligt så allt det de hade sagt och trott och stått för, det var nu så att säga utmanat. Och är det inte så med människor att vi tittar i ett teleskop och vi ser att det finns 1000 stjärnor och då är det vår världsbild. Sen uppfinner vi ett större teleskop och ser 1 miljon stjärnor och då förändras vår världsbild. Aha, det fanns mera. Och så uppfinner vi ett nytt teleskop. Och de teleskopen som finns idag kan se miljarder, inte bara stjärnor, utan miljarder galaxer. Som varje galax innehåller flera miljarder stjärnor. Det är helt fantastiskt. Så hela tiden så ser vi att den värld som omger oss är större. Och kanske annorlunda än vad vi har trott. Och lite så är det också för oss. Eller lite så, det är mycket så för oss som kristna. Vi har en viss idé om vem Gud är och vad hans vilja är och hur vi ska relatera till honom. Men hela tiden så upptäcker vi nya saker. Och i Uppenbarelseboken 3 och vers 20 så står det att Jesus står vid dörren och knackar. Och många har sagt att det är en frälsningsvers, men om vi läser sammanhanget Så är det den laodikeiska församlingen. Och det var troende människor. Men de släppte inte in honom. För han säger att om ni släpper in mig så kommer jag in och håller måltid med er. Jag vill äta med er. Och äta i Bibeln är alltid en bild av gemenskap. Så han säger att ni känner mig som frälsare, men ni känner mig inte på djupet. Jag vill komma in och ha en del i ert liv. Och jag skapar inte min egen värld. Vi gör det tyvärr. Utan vi befinner oss i Guds värld. Så för oss handlar det egentligen bara om att upptäcka vad som redan finns där. I Johannes 9 så helar Jesus en blind man. Och helt plötsligt så kunde han se. Och det är intressant att han visste att det fanns en värld utanför honom. Men han kunde inte se den. Och det här är egentligen en bild av också hur vi är blinda av synden. Men när vi kommer till tro så börjar vi att se världen som den verkligen är. Skapad av Gud med ett syfte. Och jag har också där sin plats. Jag tänkte på hur viktigt det är att kunna urskilja de här sakerna. Och jag har tre frågor idag som jag förhoppningsvis har svar på. Men den första är, hur kan jag? Hur kan jag tala om för människor att det finns en annan värld? För var och en har sin egen lilla värld. Var och en har sin egen världsbild. Hur kan jag? Och svaret är väldigt kort. Gud är den som kvalificerar mig. Vi tänker ibland liksom att jag kan inte. Det går inte. Hur ska jag kunna vara en själavinnare eller en missionär eller bara vad som helst. Det går inte. Jag har inte vad som krävs. Men i Johannes 15 står det att utan mig kan ni ingenting göra. Det betyder inte att vi inte kan göra en massa saker i den här världen. Det sker hela tiden. Men ur Guds rikes perspektiv så kan vi inte göra någonting utan honom. Men med honom i Filipperbrevet 4:13 så kan vi göra allting. Och det är fantastiskt. I Matteus 4:19 så säger Jesus att följ mig. Följ mig. Vad Gud vill och vad Gud längtar efter är att vi ska ha en relation med honom. Men vad vi är så rädda för det är att om vi går djupare in i den här relationen, då blir vi beroende av honom. Och vi vill inte vara beroende av någon. Och ofta tänker vi att när vi är beroende av någon människa eller någonting i den här världen, så kanske den eller dem eller det gör oss besvikna. Så vi håller oss liksom borta och försöker vara så oberoende som vi bara kan vad det gäller vår omvärld. Men så fungerar det inte med Gud. Han vill att vi ska vara beroende av honom. Och han vill visa att han går att lita på. Därför att om vi inte tror detta, då har vi fel Guds bild. Därför att överallt så vill Gud visa att han är trofast. Han har en vilja för våra liv. Och han kommer inte att överge oss. Och jag älskar vad det står i Apostlagärningarna 13 och vers 22. Det står det att David var en man efter Guds eget hjärta. Är det inte fantastiskt att Gud säger detta om en människa? Men det mänskliga hjärtat är så fallet och så långt borta från Gud som det bara kan vara. Men han ger oss ett nytt hjärta som talar om den nya födelsen, att vi blir födda på nytt. Och när han gör det, vad är det som händer då? Jo, att nu kan jag med detta nya hjärta lära känna Gud. Om jag är en efterföljare till honom, om jag är i en beroendeställning till honom, vad händer då? Jo, hans hjärta börjar att förvandla och förändra mitt hjärta. Och det är det viktigaste för oss, det är att kunna först ta emot Guds hjärta för att sedan kunna göra Guds vilja. Vi tänker ofta i tankar som Guds vilja, liksom att ge mig bara de här punkterna 1, 2, 3, A, B, C, och sen fullgör jag hans vilja och sen får du liksom lämna mig i fred. Men Gud säger att det är inte så jag vill ha det. Jag vill att du tar emot mitt hjärta så att du sen kan förstå min vilja. Nästa fråga är, vad ska jag säga till människor? Det enkla, snabba svaret är att ha Kristi sinne. I 1 Korinthierbrevet 2:16 och i Filipperbrevet 2:5 så står det att ha Kristi sinne. Vad innebär det att ha Kristi sinne? I grekiskan är det ett ord som är phroneo, som betyder att ha ett sinnelag som aktivt tänker med Gud. Det här är väldigt ovanligt, att man människor eller kristna verkligen tänker med Gud. Det är många människor som säger, ja, jag är kristen, därför att man har ett medlemskap i en kyrka, eller föräldrarna är troende, eller jag har blivit döpt, eller jag har blivit konfirmerad, eller jag har en bibel hemma i bokhyllan, eller någonting i den stilen. Vad det nu kan vara, man har satt en etikett på sig. Men det är inte frågan. Frågan är du född på nytt? Det är frågan. Och är du född på nytt, då är nästa fråga, har du lärt känna Gud? Lever du med honom? Har du tagit emot hans hjärta så att du kan förstå hans vilja? Och vad är perspektivet som vi har i våra kristna liv? Gå och vittna för dem som är förlorade. Om vi tänker oss en evighet utan Gud. Bibeln talar om helvetet. Jag vet att många säger att vi ska inte tala i de termerna för att det är negativt och det är skrämmande och så vidare. Men Bibeln talar om det hela tiden. Jesus talade mer om helvetet än han gjorde om himlen. Inte därför att han ville vara elak eller skrämma människor i den bemärkelsen, men att varna för en evighet som är en verklighet om jag inte sätter min tro på Jesus Kristus i detta liv. Så det är vårt budskap. Och våra problem jämfört med deras problem som ännu inte har trott blir ju då ganska litet. Ja, jag har det här problemet i mitt liv. Men jämfört med att en människa som är på väg mot evig förtappelse, då är våra problem ganska små. Så helvetet kan vara en motivationsfaktor. Men vi säger, men jag kan inte tro. Men Bibeln är den mest tillförlitliga skrift som någonsin finns att tillgå i världen. Och det säger jag inte som en troende person som vill att detta ska vara sant. Studera detta ämne och se hur Bibeln verkligen historiskt, arkeologiskt och på många, många andra sätt, och framförallt texten i sig själv, bevisar att det här är en bok som har mera tillförlitlig än något annat verk skrivet av människor. Och vi vill nå ut med det här budskapet till människor. Den här boken har överlevt kungar, presidenter, kejsare, arméer, invasioner. Jag vet inte vad. Det är fortfarande den mest sålda boken i världen, trots allt man har gjort för att försöka få bort den från våra liv. Men vi vill nå ut med det här budskapet. Och vi vill vara själavinnare. Vi vill vinna själar för Kristus. Och jag tänkte på Jesus. Vilken själavinnare han var. Vilka intressanta situationer som han var i. Jag tänkte exempelvis på rövaren på korset. Den otroliga situation som de var i, båda två. Den smärta, den skam, allting. Man kan tänka att hur skulle det kunna finnas någon form av utrymme för att berätta och säga någonting. Men Jesus talar till dem, även i den situationen. Och han vittnar för honom, han säger allt du behöver göra. Det är tro på att jag är den som jag är. Och om du gör det, då får du evigt liv. Och det fick han också. Jag tänkte på när Jesus talade med kvinnan vid brunnen. I en vardagssituation. Hon var där för att hämta vatten. Och han började bara att samtala med henne. Ställer några frågor. Enkel. Han fördömer henne inte för den livsstil som hon hade. Utan han säger bara att jag har ett budskap. Det gäller inte bara judarna utan också samarierna. För hon var en samarit. Eller samaritiska kanske det heter de en kvinna. Och han delade bara ordet med henne. Så att tro på att jag är den som skulle komma i världen. Och du kommer att bli frälst. Och jag tänkte också på Zacchaeus. Den här lille mannen som klättrade upp i ett träd för att han inte kunde se. Och eller han kunde se men han var för kort för att kunna se bortanför folkmassan. Och där satt han. Och när Jesus går förbi honom så stannar han. Och så säger han att idag vill jag gästa ditt hus. Han kunde ju bara sagt tro på mig. Så hade allt varit bra. Han hade blivit frälst där i trädet och kommit till himmelen när han dör. Om han hade ramlat ner till exempel. Men han sa, skynda dig ner för idag vill jag gästa ditt hus. Så naturligtvis så ville han inte bara att han skulle få ta emot det eviga livet och ha en plats säkrad i himmelen. Men han ville komma till hans hem och gästa honom och umgås med honom. Det är Guds hjärta. Så hur ska, eller vad ska jag säga till människor? Ni vet ibland hur vi är i situationer. Man tänker bara, men vad ska jag säga? Öppnar jag min mun så kommer de bara att göra narr av mig. Säger jag någonting här så blir det bara fel. Men vi behöver inte sträva. Jag lovar att om vi har Kristi sinnelag, låter honom tala till våra hjärtan. Och vi tar emot hans hjärta. Så ger Gud oss möjligheter. Förr eller senare på ett eller annat sätt. Och vi ska aldrig ta emot en anklagelse från någon att just jag eller just du eller just någon person inte är en kvalificerad själavinnare. Vi behöver inte ha gått 4 år i bibelskola för att kunna vinna för en själ. När pastor Chibelli blev frälst så berättar han bara om att han visste ingenting mer än att Gud älskade honom. Och så mycket att han har dött för hans synder. Så han hade trott på detta och blivit frälst. Och han gick ut och berättade för människor att Gud älskar dig. Och de sa, ja, har du något mer att säga? Nej, jag vet ingenting mer än att Gud älskar mig. Det var tillräckligt för honom att bli en evangelist. Och jag tycker det är så fantastiskt att när vi tar dessa tankar till oss så kvalificerar Gud mig att vara en själavinnare. Han ger mig orden som jag behöver säga. Och det för oss till den tredje och sista punkten att hur ska jag fungera som en troende, som en själavinnande kristen? Svaret är att vara kontrollerad av Guds kärlek. Det finns ett skriftställe som vi faktiskt kan ta oss tiden att läsa. Jag tror vi ligger så pass bra till. Andra Korinthierbrevet 5:14. Då står det så här: Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen, därför har alla dött. För det talar om hur Jesus dog för oss alla. Och vi har alla dött. Vi är alla syndiga. Men genom tron så kommer hans liv oss till del. Och så står det precis i början där att Kristi kärlek driver oss till att berätta detta budskap. Och det är intressant därför att det här grekiska ordet som översätts med att driva oss, det översätts ibland med att tvinga oss. Men en kanske bättre och mera bokstavlig översättning av det här ordet skulle vara att Guds kärlek håller oss samman. Och det är intressant att keep us together. Den håller oss samman i bemärkelsen att det är som ett klister. Att hur ska jag kunna bestå i den här världen med allting som händer runt omkring mig? Hur ska jag förstå vad som pågår och allt motstånd, alla problem liksom som jag har och så vidare? Och sen kanske jag blir missmodig i den här rollen. Liksom. Jag kan inte. Jag är inte kvalificerad för att jag har ingenting att säga och så vidare. Men vi är kontrollerade av hans kärlek. Den håller mig samman. Så när vi är så beroende av Guds kärlek att vi kan inte fungera utan. Och ni vet hur det är ibland vissa dagar. Någon säger, ja, alla mina dagar är på det sättet, men att allting går snett, allting går fel och man har liksom ingen kraft i sig själv och man bara ligger där liksom och tittar i taket när dagen är över, att vad har jag åstadkommit mer än att ställa till det för andra och mig själv och omgivningen, och man tycker att man är allt annat än ett vittnesbörd, allt annat än en kvalificerad själavinnare, man har ingenting att säga. Man bara suckar i sitt hjärta. Men då kommer de här tankarna till oss att Gud älskar oss. Men jag känner inte det. Nej, men det handlar inte om en känsla. Det handlar om ett löfte. Gud säger i sitt ord att han älskar oss. Och det är det som gäller. Inte vad mina känslor ljuger för mig. Utan vad Guds ord säger till mig. Och han säger att han har älskat oss med en evig kärlek. I Jesaja 31. Han har dragit oss, i den finska bibeln säger min fru, så här kanske kan bekräfta det också, står det att han har dragit mig med kärlekens band på det här sättet. Fantastiskt. Guds kärlek tvingar mig. Guds kärlek håller mig samman. Guds kärlek är det här klistret som gör att jag kan gå vidare. Han vill att vi ska vara beroende av honom på ett positivt sätt. Att han låter oss, eller att vi låter honom älska oss. Man träffar många människor när man är ute och evangeliserar. Och träffade en tjej som sa så här. Ja, vi är kristna och vi har ett budskap. Ja, jag vet. Det är ett bra budskap. Vi ska vara snälla mot varandra. Just det. Det var precis det som vi skulle vara. Vi ska vara snälla mot varandra. Och det är den mänskliga logiken. Liksom, att, ja, bara vi är lite extra, ni vet, på julafton. Och så här, nu ska vi vara extra snälla mot varandra. Vi ska vara snälla mot varandra hela året. Men på julafton ska vi vara extra snälla. Det är mänskliga logiken. Men Guds logik, den är annorlunda. Alla är under synd. Vi läste just i den här versen här hur en har dött i alla ställen. Varför behövde han dö i våra ställe, i vårt ställe? Jo, därför att vi var alla syndare. Vi hade alla fallit. Därför tog han vår plats. Och nu när han har dött för din och min synd och alla synder, så kan vi få evigt liv genom att tro på honom. Och det betyder att det här är en annan logik. Det handlar inte om att vara lite snälla mot varandra. Det handlar om att tro på att han har gjort det som var nödvändigt. Nämligen att kliva in i mänsklighetens historia och bli en människa, även då han var också Gud. Och i sin mänsklighet ta all synden på sig. Därför att vi förtjänade döden på grund av vår synd. Och när han dog på korset, så korsfäste han vår synd. Så att när vi tror på honom, så blir vi delaktiga av hans egen karaktär och natur. Hans egen uppståndelsekraft. Det står i Bibeln i Matteus 5 kapitel och de 13 och 14 verserna att de troende är världens salt. Och det är egentligen två saker som vi brukar säga om saltet. Det ena är att det renar. Strö salt i såren brukar man säga när man gör illa någon. Därför att det svider, men det renar också. Och att det bevarar, ni vet förr i tiden innan man hade kylskåp och frysboxar och så vidare, då saltade man in maten så att den skulle bevaras. Men det finns en sak till som saltet gör och som jag tycker är väldigt intressant. Stannar upp en sekund så jag hinner tänka lite. Men det är att salt gör oss törstiga. Har ni tänkt på det? Jag kan vara mitt ute på Atlanten i en båt och vara törstig, och jag kan dö av törst därför att jag kan inte dricka det salta vattnet, därför att det måste vara färskt eller friskt vatten. Så det är ganska patetiskt att vara ute på en ocean och ändå inte kunna bli törstig, eller förlåt mig, ändå inte kunna släcka törsten. Men det är intressant att se att salt gör människor törstiga. Eller det borde göra det. Om vi är salt i den här världen, då borde människor bli törstiga efter Gud och det som finns hos honom. Sen träffade jag ytterligare några personer, och de var också faktiskt från Finland, några finska killar. Jag fick ett lite ovanligt svar. Jag frågade så här: tror ni? Och då sa de så här: ja, man måste ju vara galen om man inte gör det. Det var lite ovanligt svar. Och det är ju faktiskt så att man måste vara galen för att inte tro. Allting visar på, allting tyder på att det finns en levande Gud. Jag citerade nyligen, och jag avslutar med de här tankarna. En biskop, som var biskop ganska nyligen, han trodde inte att Gud fanns när han blev pressad, utan sa att Gud är bara ett koncept uppfunnet av människor. Och tror vi på det här konceptet, så förhoppningsvis så blir våra liv lite bättre och den här världen blir lite bättre. Det kom fram i en intervju. Det var hans världsbild. En världsbild som utgår från honom själv, som utgår från människorna. Gud, om han nu finns, eller om han bara är ett koncept, måste anpassas efter den världsbilden. Men en annan svensk biskop som levde lite längre tillbaka i tiden, ändå relativt nyligen, Nathan Söderblom. Han sa så här, sina sista ord, sa han så här: jag vet att det finns en levande Gud. Och jag kan bevisa det i kyrkohistorien. Jag tycker det var fantastiskt. Det var hans sista ord. Jag vet att det finns en levande Gud. Och jag kan bevisa det i kyrkohistorien. Han hade ett annat gudsperspektiv. Han utgick inte ifrån sig själv, utan han utgick ifrån den levande Guden. Och det är det som den här världen är full av. Den är full av 7 miljarder drygt människor. Som går omkring med en världsbild. Tror att de kan och vet allting. Och allting som kommer till dem, det måste på något sätt relatera till dem. Man är centrum på tillvaron. Men när vi kommer till tro, då förändras allt det här. Hela vår livsinställning förändras och ställs upp och ner. Och helt plötsligt så är Gud centrum på vår tillvaro. Och nu börjar vi att relatera till honom. Vi har fått en ny världsbild. Vi lever i en ny värld. Jag berättar om John Whitcomb som fyller 90 nu denna månad. Som skrev boken The Genesis Flood. Floden i första Mosebok. Hur han var elev på Princeton universitetet. Och han sa att jag såg hela världen genom mina ateistiska och evolutionistiska ögon. Men en man kom till universitetet och hade ett möte. Och jag hörde evangelium och jag trodde evangelium. Men när jag gick ut därifrån, då såg jag världen med helt nya ögon. Jag såg inte en utvecklad värld, utan jag såg en skapad värld. Och han sa att jag visste nu att det fanns en levande Gud. Och jag ville ha en gemenskap med denna levande Gud. Och han blev utmanad omedelbart, för hans föräldrar var inte troende. Och han sa att jag vill hellre leva och ha en oenighet i ljuset än att ha enighet i mörkret. Och det är intressant. Och vad han menade med det var att han kunde valt att ingenting säga och haft enhet med den här världen och allting runt omkring honom. Han kunde behållit sin världsbild, så att säga. Men han valde att ha oenighet i ljuset. Därför att i ljuset så blir det konfrontation. Vi kan inte undvika det, tyvärr. Och han berättar också hur trofast Gud var. Därför att han tog detta steg, så hände någonting. Och det var att många människor senare i livet också kom till tro på grund av hans ställningstagande. Så vilken världsbild har vi idag? Har vi vår egen? Är vi centrum på tillvaron? Eller har vi Guds världsbild? Är han centrum på vår tillvaro? Relaterar vi till honom? Vi har ett budskap. Någon måste bära ut budskapet. Det är det vi gör i församlingen. Vi sänder människor ut, oss själva och så vidare, både lokalt och även runt om i världen. Och de här människorna berättar evangeliet så att människor kan höra, och om de hör så kan de tro, och om de tror så blir de frälsta. Och ingen som tror ska stå där med skam, läste vi. Det är själavinningens logik. Och vi kan säga till oss själva att hur kan jag? Och svaret är: Gud kvalificerar mig. Och jag kan säga: men vad ska jag säga? Och svaret är: ha Kristi sinnelag. Och jag kan säga: men hur ska jag fungera där ute? Och svaret är: var kontrollerad av Guds kärlek. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna. Herre, vi ber idag att du välsignar oss. Tack Jesus att vi får mötas så här i all enkelhet en söndag morgon. Tack för våra gäster som kommer här, har kommit Jesus, och vi ber att du välsignar dem där de befinner sig i livet. Vi tackar dig Jesus för att vi får vara tillsammans i ditt hus och inte bara tro och tänka att vi har en himmelsk försäkring, utan att vi också lever i gemenskap, att vi lär känna ditt hjärta precis som kung David gjorde. Vi tackar dig för de här tankarna och ber att du välsignar dem till våra hjärtan. I ditt namn. Amen. Amen.